Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 46. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar med Karin Åseby som grundade demokratibygget för 1,5 år sedan. Hon har en bakgrund som gymnasielärare och jobbar nu för att engagera unga till att vilja vara en del av och ta ansvar för vår demokrati. Karin och jag hade vårt samtal under Almedalsveckan och vi sitter på en bänk på Hamnplan i Visby. Lite i utkanten av Almedalens kärna, men du hör ljuden i bakgrunden och emellan så tar vinden i lite mer också. Och Almedalen är ju världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Och Karin och jag samtalar just om hur det står till med demokratin, varför den är hotad och vad vi kan göra för att återigen ta fighten och säkerställa att vi får fortsätta leva med de friheter som demokratin ger oss. Häng med till Almedalen. Karin, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Börja med att berätta lite kort. Vem är du?
Ja, jag heter Karin Åseby och jag är grundare och ordförande för föreningen Demokratibygget. Jag är en person som har varit engagerad, jag är gymnasielärare i grunden men också varit partipolitiskt engagerad i 5 år. Och sedan 1,5 år tillbaka så har jag startat den här föreningen och jobbat sedan heltid med den här föreningen sedan årsskiftet.
Så demokratifrågor, varför har det engagerat dig?
Ja, det är väldigt, när du ställde den frågan så blev jag först lite fundersam. För det här är ju någonting som har drivit mig under hela mitt liv. Och jag tror att grunden till att jag jobbar så mycket med demokratifrågor just kopplat till unga är att jag ser att för att vi ska skapa en hållbar demokrati så är det så otroligt viktigt att vi redan från att vi är unga kommer in på rätt tankebanor och ser möjligheterna med demokratin. Och för att vi ska se möjligheterna med demokratin så måste vi också få göra våra röster hörda. Mm. Det är väldigt svårt att tro på demokratin om man inte har fått se fördelarna med den. Mm. Så skulle jag vilja säga. Så att, och det handlar om, jag tror på den enskilde människans kraft och jag tror på människans kraft tillsammans med, som att tillsammans utveckla och påverka samhället. Mm. Så det har jag nog med mig sedan barnsben, tror jag.
Och vad är demokrati för dig?
Ja, demokrati för mig, det handlar både om synen på människan. Det handlar om att vi har en syn på att alla människor har lika värde och att vi respekterar varandra som individer. Och det handlar också om ett förhållningssätt, ett arbetssätt i hur vi tillsammans med utgångspunkt från att alla lika värde tar tillvara på människors åsikter och tankar och tillsammans kan fatta beslut kring stora frågor som vi behöver jobba med. Mm. Det skulle jag säga sammanfattar egentligen min syn på demokrati. Så det är både människosyn och liksom en process och förhållningssätt till varandra.
Och när vi spelar in det här så sitter vi ju i Almedalen som i år firar 50 år. Och demokrati pratas ganska mycket om här och kanske mer utifrån att det är hotat. Mm. Men vad säger du? Är Almedalen ett bra forum? Är det demokratiskt?
Jag tror att Almedalen är en samlingsplats för många som är etablerade redan och samlas för att mellan redan etablerade människor utbyta tankar och idéer. Så att det är ju liksom inte ett helt öppet arrangemang upplever jag det som. Man känner sig nog, om man hade kommit hit som 14-åring och inte hade någon som man kände så hade man nog känt sig lite vilsen, tror jag. Däremot så tycker jag att det är väldigt, väldigt positivt för man här i Almedalen så sänker alla garden, vilket jag tycker är väldigt bra. Och här har man möjlighet att träffas över partigränserna. Man har möjlighet att träffas mellan politik och näringsliv och mellan civilsamhälle och de andra sektorerna. Vilket jag tycker ändå ger ett väldigt stort värde. Så jag är en flitig Almedalsbesökare, men jag tror att jag ser en stor förbättringspotential. Och framförallt utifrån det perspektivet som du och jag har, det vill säga ungas inflytande och demokratiska röst. Och de är underrepresenterade här.
Ja, precis. Jag tänker det är väl det som är en del av demokratin också. Att den utvecklas hela tiden och att det är vi tillsammans allihopa som utformar den.
Så är det. Och det är därför när man identifierar någonting som är ett problem, så jag brukar inte se det som en, alltså jag brukar inte se det som en stopppunkt, utan det är bara att man identifierar ytterligare ett steg i vad man ska ta tag i nästa år. Så till nästa år så hoppas jag att vi kan se fler unga som gör sin röst hörd här. Det tänker jag se till i alla fall.
Men hur står det till med demokratin då? Jag tänker i världen, men kanske också i Sverige. Men om vi börjar liksom i världen, hur står det till?
Ja, alltså om man tittar på rapporter och så har ju demokratin varit på tillbakagång under, alltså, under de senaste, jag tror att det är 11 åren. Nej, det är lite fler, det är 13 år som den har varit på tillbakagång. Och det är ju en oroande, alltså sen efterkrigstiden ska vi då komma ihåg. Och det är en oroande tendens. Vi ser en framväxande auktoritära populistiska regimer som växer sig allt starkare, och vi ser även på nära håll i både Polen och Ungern, och även tendenser i både Italien och hela, ja, Brexit tycker jag också talar sitt tydliga språk. Och vi ser en klyfta mellan de som tror på snabba populistiska lösningar och de som någonstans försöker försvara en liten trögare ordning. Jag upplever att demokratin just nu, vi har tagit den rätt mycket för given. Jag skulle vilja säga att vi behöver nog ha den här lilla, det är lite som en örfil som världen har fått. Det är inte en fullständigt hot, men det är en örfil som vi har fått för att vi måste vitalisera demokratin igen. Och börja jobba med de frågorna som vi kanske har undlåtit oss att jobba med för att vi har tyckt att de har varit för jobbiga och svåra att jobba med. Men vi måste nu börja jobba med de frågorna som faktiskt är problematiska, och vi måste hitta vägar som är demokratiska att jobba med dem. För att inte ge utrymme för den populismen och också växande främlingsfientligheten som jag ser växer framåt. För den oroar mig. Deras lösningar är mer att stänga gränserna, att dela upp samhället i vi och dem, och egentligen förneka att jorden är just nu globaliserad. Vi lever på en planet och vi behöver hitta, som jag ser det, snarare strategier och verktyg för hur vi ska tillsammans lösa våra gemensamma utmaningar på ett fredligt sätt. Det är vad vi borde ha lägga ner allt fokus på, snarare än att stänga gränserna och kasta ut dem som vi tycker inte är hemma här. Det är helt fel väg att gå, för vi är i en globaliserad värld med relativt öppna gränser. Vi pratar med varandra över hela världen, och vi är så otroligt mycket mer lika än olika över hela världen. Så ser jag på det. Så jag skulle vilja säga att till viss del vi är utmanade, i demokratin är utmanad, men det finns väldigt mycket vi kan göra för att faktiskt ta tillbaka fighten. För vi har inte fightats för den på väldigt lång tid. 100 år idag, eller i år, för demokratin i Sverige, men vi har tagit den för given, och det kan man inte. Demokratin är, som du säger, någonting som alltid utvecklas, som är ett ständigt flöde framåt.
Och vilka utmaningar ser du för demokratin i Sverige?
Ja, men det finns ju lite olika utmaningar, men en sak som jag har tagit fasta på, det är att många unga idag vet inte hur man påverkar politiken på lokal nivå. Enbart 17% vet hur man skulle påverka en beslutsfattare i sin kommun. Och det står i relation till att 46% av de unga vill vara med och påverka. Så det är ett glapp som jag ser att det är väldigt angeläget att vi täpper igen. För det är på den lokala nivån som demokratins viktigaste frågor utspelar sig. Det är inte på riksnivå. Det är på den lilla nivån i kommunen där man jobbar med skolfrågor, fritidsfrågor, äldrefrågor och hela fritidspaketet med vad man gör både före och efter skolan som man fattar beslut om. Så för mig är det en jätteangelägen klyfta att täppa igen. Och en annan sak som oroar mig, det är att vi kan se att ungdomars kunskaper om demokrati är relativt goda i Sverige när vi mäter bland årskurs 8-or. Men där kan vi se väldigt tydligt att skillnaden mellan de som vet mest och de som vet minst har ökat radikalt de senaste åren. Och det oroar mig också, att vi skapar en grupp som befinner sig i ett demokratiskt utanförskap. Och ska vi ha en hållbar demokrati så måste demokratin vara till för alla, och att alla känner att de har access till demokratiska verktyg och demokratiskt inflytande.
Mm. Så vad behöver vi göra då?
Ja, jag tror ju på att vi behöver få upp fler från ett mitt perspektiv då. Jag tror att det för det första handlar om att vi måste stärka barn och unga, för det är där den starka förändringskraften och viljan till förändring finns. Barn och unga är väldigt engagerade i miljöfrågor, de är väldigt engagerade i den globala överlevnaden och är globaliserade redan från början. De kommunicerar över jorden redan liksom. Så att med deras vilja och kraft så tror jag att vi ska, alltså med deras förändringsvilja så ska vi se till att ge dem verktyg och kunskaper om hur förändring kan gå till. Och inte bara utifrån individens perspektiv utan ifrån gruppens. För jag tror att det är det vi behöver tillföra nu. Att inte bara, det handlar inte bara om att göra sin röst hörd utan att tillsammans arbeta fram gemensamma lösningar på svåra problem. Mm. Och det behöver man lite verktyg för. Mm. Och det är därför vi jobbar mycket inom ramarna för skolan. Mm. För vi tror på att stärka barn och ungas kunskaper och förmågor inom ramarna för skolan. Det är det första steget vi ser att vi behöver göra.
Mm. För jag håller ju med dig om just det här med globaliseringen. Att vi är världsmedborgare. Samtidigt så kommer det ju rapporter om att speciellt unga skulle kunna snarare vilja se en auktoritär ledare eller en panel av experter som styr landet istället för en folkvald regering som vi har idag. Och jag tänker, för mig är ju det definitivt att nedmontera demokratin, att vi får bort den här möjligheten att faktiskt påverka som individer och ha förtroendevalda. Men vad tror du de strömningarna kommer ifrån?
Alltså det tror jag kommer ifrån en direkt, alltså man har inte fått vara med och påverka. Mm. Man har inte blivit lyssnad till och man känner att man inte har koll. Och då känner man att då är det lika bra att någon annan som har koll får vara med och bestämma. Mm. Så jag tror att det låter kanske lite trist, men jag tror att vi behöver jobba mycket med utbildning liksom, för att också få dem att förstå att din röst är viktig och för att du ska kunna göra din röst hörd så gäller det att du måste samla på dig mycket kunskap också. För kunskap är liksom demokratins bas, som jag ser det. Mm. Kunskap är det första steget och förmåga att kunna källkritiskt, kunna granska det vi tar till oss. Och att kunna utifrån ens egna övertygelse formulera någon form av förslag. Och sen i nästa steg se till att man lär sig att samarbeta och lyssna in andra. På riktigt lära sig att lyssna, det är en helt underskattad förmåga idag. Så att vi tillsammans sen kan hitta ett förslag utifrån det som vi behöver fatta beslut om som är tillräckligt accepterat av alla. Kan vi få fler att förstå att det är det som är vägen att gå och lära ut det till fler, så tror jag att färre kommer säga att vi behöver en stark ledare. Mm. Starka ledare säger man ju bara när ingenting händer och när man har duckat för många problem. Det är en ganska komplex fråga, men jag tror att det är en del förklaring i alla fall.
Men du, i år så är det ju riksdagsval. Nästa vår är det val till EU-parlamentet. Jag tänker så här, vad är dina bästa tips då för att förbereda sig? Och vad så förbereder man för att ta ett bra beslut om vem man ska rösta på?
Man måste läsa in sig på vad de olika partiprogrammen står för. Jag tror att det är jätteviktigt att inte lyssna enbart på de politiska rappa utspelen som görs. Jag tror att man måste gå bortom rubriknivå. För idag är det extremt lätt att tycka att alla partier låter väldigt trevliga och nice när man lyssnar på rubriknivå. Och man ser inte ideologin förrän man läser partiprogrammet. Och du måste läsa partiprogrammet, för det är det som styr partiets politik på lång sikt. Det är det jag skulle vilja ge tips om. Och det finns på olika språk och det gäller att ta del av det. Och jag vet också att riksdagen kommer komma ut med mycket material. Och många andra aktörer också ut och publicerar information. Så det är just nu inför valet är det bästa. Men ta kommando över ditt egna val och se till att du är väl påläst. Och sen skulle jag vilja säga, prata med andra. Diskutera de frågorna som du själv tycker är viktiga och prata om vad den här typen av förslag och politik leder till. Och vilken värld du vill bo i. Vilken värld vill du ha? För det är det politik handlar om, att bestämma sig vad är det för värld man vill ha och hur kommer man dit. Och därför är partiprogrammen så sjukt viktiga att vi läser på idag.
Ja, och jag tänker just det demokratiska samtalet, att faktiskt prata och som du säger, lyssna på andra och höra vad de har att säga för att pröva mina egna värderingar mot dem, är ju så oerhört viktigt. Så det får vi ju verkligen hoppas att de som lyssnar tar vara på och går ut och har de samtalet och inte bara går i clinch med varandra utan faktiskt lyssnar in och med respekt.
Med respekt, det är det som är framtiden. Så ska vi hitta någon med liksom det som verkligen vi behöver jobba mer med är de lyssnande samtalen. Där vi inser också att vi är mer lika än olika. Det är där vi kan bygga fred, det är där vi kan bygga tolerans och det är där vi kan bygga en långsiktigt hållbar demokrati, tänker jag.
Vi pratade ju om att demokratin är på tillbakagång om man tittar globalt sett, och vi vet att det finns strömningar i Sverige också som oroar. Men är det nattsvart då?
Alltså jag är en av de mest positiva människorna som går i två par skor. Jag tycker jag ser väldigt mycket positiva strömningar också parallellt med det här. Jag tycker att hela den resningen, globala resningen som vi kunde se i MeToo-rörelsen är ett väldigt positivt exempel på att det finns en gräns för hur stolligt saker och ting kan bli. Vi har på grund av skam och andra saker inte pratat om sexuella trakasserier, men nu är det ute i luften. Vi ser att det blev en global rörelse på mindre än 2 månader. Det är fantastiskt liksom. Jag ser att unga har aldrig varit så engagerade i samhällsfrågor som de är idag. Det ger mig väldigt mycket hopp. Jag ser också att näringslivet, organisationsvärlden är oerhört engagerad i demokratifrågor. Det är många som vill ta upp fighten för demokratin från helt oväntade håll. Det ser jag också väldigt, väldigt positivt på. Jag tror ju väldigt mycket på att om vi bara skapar utrymme för unga att ta mer plats, att få lov att utveckla sina kompetenser, så kommer vi ha en helt ny generation av mycket mindre rädda människor som kan vara med och skapa vår framtida politik. Det som skapar den rädsla som finns idag, det är ju liksom att vi inte, ja, förändringar som gått väldigt snabbt, som vi inte har kunnat kontrollera, och underlåtenhet i att hantera vissa problem. Det är det som har skapat den här enorma rädslan som präglar eller som är grogrunden till populismen och misstänksamheten och den negativa nationalismen, alltså den etniska nationalismen som jag tror är problematisk. Så jag är väldigt förhoppningsfull. Jag tror stenhårt på demokratin och framtiden. Men det kommer krävas att vi kavlar upp armarna, öppnar dörrarna och börjar prata och lyssna. Då har vi en chans liksom.
Jag hoppas verkligen att de som lyssnar tar dig på orden och gör det. Att vi får en massa bra demokratiska samtal där ute. Och så tack så jättemycket, Karin.
Tack för att jag fick vara med.
Vad är demokrati för dig? Och har du funderat på vilken värld du vill leva i? Det är 2 viktiga frågor som jag tycker är värda att fundera över emellanåt för att påminna dig själv om vad alternativet skulle kunna vara. Och en följdfråga blir då såklart, vad gör du för att bidra till att det blir verklighet? För som Karin sa, vi behöver kavla upp ärmarna, öppna dörrar och prata och lyssna. Och då har vi en chans att försvara vår demokrati. Men det kräver att vi alla tar fighten varje dag i det lilla. För om det inte funkar i vardagen så funkar det absolut inte när trycket kommer och när vi blir utsatta och hotade. Utan vi behöver verkligen stå upp varje dag. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 26 juli. Och då får du möta Daniel Alsarve som är projektledare och sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Örebro läns idrottsförbund.
Jag kommer ju själv från idrottsrörelsen och har sysslat med en mängd med olika idrotter och tycker det är väldigt kul och härligt att idrotta. Det finns många positiva värden, liksom känslan av att vara i ett lag, skaffa kompisar för livet och sådär. Men sen finns det också liksom en baksida med i vissa sammanhang där det kan bli en ganska tråkig jargong, kanske ett sätt att se på andra människor som inte alltid är helt okej. Okay, liksom. Det är ju ja, men ren homofobi och sexism och så här. Och det gör ju att jag vill jobba med idrottsrörelsen och förändra den. Och, för det finns en liksom så i grunden stark kraft i idrottsrörelsen.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!